Orden och bokstäverna kan hamna alldeles buller om huller när man är dyslektiker. Läsningen kan till exempel bli hackig och trög och det kan kännas oöverkomligt att läsa en hel bok och det är svårt att stava rätt. Det här är mer eller mindre bekant för nästan var tionde finländare. Man räknar med att mellan 6-10% av befolkningen har någon grad av dyslexi, alltså specifika läs- och skrivsvårigheter. Lyckligtvis väljer många dyslektiker idag att kämpa vidare med studier trots att det kan vara väldigt jobbigt att plöja igenom provlitteraturen vid ett gymnasium eller tentboken vid en högskola. Frågan är bara om de här eleverna och studerandena får det stöd som de har rätt till eller om de rent av blir diskriminerade på grund av sina utmaningar eller funktionsvariationer som det heter. Det ska det handla om idag här i Slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund. Med i den här diskussionen idag har vi också Paula Björklund, nybliven student. Grattis och välkommen.
Tack.
Och så har vi Malin Johansson som undervisar i tyska vid språkcentret vid Åbo Akademi. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Robin Lundell från studentexamensnämndens kansli. Välkommen. Det där, jag tänker att det är viktigt att för säkerhets skull understryka här nu genast för säkerhets skull då, att dyslexi inte har någonting med intelligens att göra eller att man skulle kunna skärpa sig eller att man skulle vara lat till exempel, utan det handlar om att det finns en störning i de språkliga funktionerna i hjärnan som gör att man får den här typen specifika läs- och skrivsvårigheter. Och kända dyslektiker är till exempel Selma Lagerlöf eller Albert Einstein, eller Richard Branson, John Lennon och nästan hela den svenska kungafamiljen. Det där, orsaken till att vi talar om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, i Slaget efter 12 idag så är du, Paula Björklund. För du skrev nämligen en insändare som publicerades i flera finlandssvenska tidningar för några dagar sedan med rubriken Studentexamensnämnden diskriminerar dyslektiker. Och innan vi går in på just studentexamensnämnden så skulle jag vilja att du, Paula, beskriver vad dyslexi är. Vad betyder det för dig?
No, dyslexi är ju olika från person till person. Vissa har ju svårigheter med att läsa och stava. Själv så är det ju mest stavningen för mig. Och så har jag ju benämningssvårigheten. Och det är ju nog ett hinder varje dag. Både i skolan och på fritiden.
Vad är det här benämningssvårighet för någonting?
No, det är att jag till exempel har svårare att lära mig olika ord. Så till exempel i ett realämne så kanske inte jag kan lära mig alla de där nya begreppen. Och språken blir ju jättesvåra då när det är jättelånga ordlistor som man ska lära sig utantill.
Kan du beskriva hur de här läs- och skrivsvårigheterna helt konkret kan se ut? Det är svårt att lära sig nya ord, sa du redan.
Ja, det är ju som till exempel om jag skulle ha en ordlista nu framför mig med finska ord och det skulle vara 65 ord så skulle de orden automatiskt bli 130 för mig. För jag måste lära mig dem på två olika sätt. Jag måste både lära mig ljudbilden och skriftbilden. Och det blir ju, vi måste jobba dubbelt hårdare då i skolan. Och inte har vi mera tid än alla andra.
Du ska liksom lära dig att komma ihåg hur ordet ska se ut när det är rätt stavat, är det så?
Ja. Så det, är som, det blir dubbelt mera jobb. Och det är ju, känns ju inte så jätterättvist att de andra ska ha så där lättare att lära sig och så sitter man där då och det bara går inte och man blir bedömd på samma sätt som alla andra.
No, men du har skrivit en insändare som alltså hade rubriken att studentexamensnämnden diskriminerar dyslektiker. Kan du berätta vad det var som fick dig att skriva den här insändaren? Vad var det som hade hänt alltså?
Det började ju med att jag skulle göra en nytt test i gymnasiet för att kunna skicka in till studentexamensnämnden och som visade att jag har dyslexi och jag kan behöva så här mera stöd då. Så det gjorde jag ju då. Och då fanns det så här olika alternativ att välja av. Och då valde jag ju det där kompensationspoäng. Och då när vi hade fått resultaten nu i vår, så frågade jag som min rektor då att får jag de där kompensationspoängen i ett ämne då som jag hade klickat i. Och så sa han att, så skrev han då att reglerna hade ändrats och att jag bara skulle ha kunnat fått det om jag var underkänd. Och det kändes ju nog jättehemskt att där har man som levt på det där hoppet att okej, okay, ett ämne kan jag bli bedömd i som får de där kompensationspoängen så att jag faktiskt presterar på en nivå som jag egentligen skulle kunna göra om jag kunde stava.
Men så krävdes det att det skulle vara underkänt då.
Ja.
Så i praktiken blev det alltså så att du fick inga kompensationspoäng då egentligen alls.
Nej.
Nå, hur gick det i dina studentexamensprov överlag skulle du säga?
Nå, jag blev ju godkänd i allting så det var ju jättelättnad som lättade över. Men det var ju nog till exempel i modersmål som man känner sig jättebesviken när man i skolan har presterat på en ganska hög nivå på grund av att jag fått använda stavkontroll där när jag skrivit. Och så fick man ju inte göra det, det fanns ju inte studentproven då. Och då sjönk ju vitsordet relativt mycket.
Just det. Och här kommer många frågor till dig, Robin Lundell. I den här Paulas insändare så frågar hon sig till allra först där att varför får dyslektiker då kompensation bara i ett ämne som dessutom ska vara underkänt? Varför har ni en sån här regel i studentexamensnämnden?
Om vi går tillbaka så långt att vad heter det här stämmer inte helt och hållet. Det här att den nuvarande praxisen i hur sådana bland annat läs- och skrivsvårigheter beaktas i studentexamen bygger på det som sägs i den nya lagen om studentexamen som trädde i kraft förra hösten, det vill säga den första i 8.2019. Och i den här nya lagen så utgår man från att examinander som har antingen då läs- och skrivsvårigheter eller någon sjukdom eller funktionshinder som inverkar på deras förmåga att utföra studentexamensproverna. Så det första och främsta sättet att beakta de här svårigheterna är olika former av specialarrangemang vid proverna. Det kan till exempel vara frågan om extra tid att utföra provet. Att man får till exempel 2 timmar tilläggstid förutom de 6 timmar man har på sig att skriva de här proven. Och den här specialarrangemangen beviljas då på ansökan. Och i ansökan ska det då finnas ett utlåtande av speciallärare när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Och där då, som bygger på vissa föreskrivna tester som ska göras. Och det här är den ansökan i princip som också har lämnats in. Och dessutom säger den här lagen att sen i undantagsfall så kan man förutom de här specialarrangemangerna, om specialarrangemangerna kan anses att de inte var tillräckliga för det här. Det vill säga i praktiken visas att de inte har varit tillräckliga för att den här examinanden ska kunna utföra det här provet. Om den här examinanden då annars skulle få underkänt. Så då är det möjligt att få en viss mängd kompensationspoäng. Och den mängden kompensationspoäng man får, får man då i alla de prov som man annars skulle få underkänt i. Och hur många poäng man får beror på vilka prov det är. Det vill säga hur många vilka totalpoäng det här provet kan ha som maximalt. Och hur allvarlig den här svårigheten anses ha bedömts vara.
Okay.
Och tidigare, den gamla lagen utgick då från att man fick kompensationspoäng lättare också för prov som man fick godkänt i. Och de riktades mot ett prov. lagen och den har inte tillämpats, eller den tillämpades senast våren 2019 på de proverna. Ja. Och om man då, om man så att säga har varit examinant över den här övergångsperioden så, och fick något kompensationspoäng i proverna till exempel våren 2019, så de poängerna finns kvar fortfarande i ens resultat, att de har inte tagits bort någonstans. Mm. Okay, men att de utövar det, så har man nu det här som då föreskrivs enligt den nya lagen.
Jo, no, men det där, i första hand är det då tilläggstid. Vad säger du, Paula Björklund, om den här lösningen, att du får sitta 2 timmar till?
Alltså jag hade ju det alternativet att välja det. Men oavsett hur länge jag sitter och tittar på de här bokstäverna, orden, it kommer det plötsligt komma ett jaha-moment, då jag vet hur jag ska stava allting. Jag kan ju bara inte stava och inte kommer det hjälpa mig om jag sitter där 2 timmar extra.
Mm. Jag talar med en speciallärare, Anne Uppgård här vid Vasa övningsskola, som är av precis samma åsikt som du, att det att man låter en person med dyslexi sitta 2 timmar extra så är som att låta en person med hörselnedsättning sitta 2 timmar extra och lyssna på en hörförståelse, att man hör inte bättre fast man får 2 timmar extra tid. Men vad säger du, Robin Lundell, till det här? Är det liksom en bra lösning det här att sitta 2 timmar extra?
Det kan säkert hjälpa vissa examinander, kan säkert ha hjälp av det här, men att jag inser ju nog att det kanske inte är den ideala lösningen för alla. Att det finns ju sen också liksom diverse andra saker som man kan få, till exempel om man har problem med, till exempel vissa kan ha hjälp också av att som specialarrangemang få till exempel rätt till större skärm och rätt att förstora texten till exempel och sånt här också. Men det beror ju, jag inser ju att det är individuellt att vilka hjälpmedel som hjälper vilka. Det.
Mm. Men här så får man ändå den här bilden att studentexamensnämnden då ser att till exempel dyslektiker eller personer med läs- och skrivsvårigheter har ett handikapp här nu som det kan vara berättigat att kompensera. Men vad är motiveringen till att det då bara är för underkända prov? Den här specialläraren som jag nämnde redan, Anne Uppgård, hon gav också som exempel att om studeranden här har en kunskapsnivå som motsvarar ett M till exempel i studentexamen, varför skulle de då vara glada och nöjda med att få ett B eller ett A bara för att de har dyslexi, som hon då jämförde med att höra dåligt eller behöva använda glasögon? Vad tänker ni om det?
Vad heter det här med att man får kompensationspoäng bara för underkända prov, kommer direkt ur den här nya lagen och den motiveringar till den här lagen som finns i den här regeringens proposition som gavs då i samband med den här lagen stiftades. Och här sägs det uttryckligen att vad heter det, sådana poänghöjningar och avvikelser av den normala poängbedömningen ska ske endast i undantagsfall då när de här specialarrangemangerna uttryckligen och bevisligen inte är tillräckliga, det vill säga att det kommer från det här själva provresultatet. Mm.
No, men vad säger du, Malin Johansson, som jobbar vid språkcentret vid Åbo Akademi och undervisar där i tyska? I ditt jobb möter du alltså studerande från alla fakulteter och inte bara de som studerar ämnet tyska. Vad tycker du, vad behöver en dyslektiker för slags hjälp när det kommer till exempel främmande språk? Vad är din erfarenhet?
Mm. Just det. No, för det första måste jag säga att allt som Anne Uppgård säger så stämmer ganska långt överens med den verklighet som vi har här. Väldigt många dyslektiker och andra med funktionsvariationer som studerar vid universitet är ju högpresterande. Och är sådana som nog inte har varit intresserade av att bara vara godkända i studentexamen, utan som vill prestera på den nivå som de överlag ska vara kapabla till. Så jo, alltså de har styrkor och det gäller ju förstås att hitta styrkorna. Men när de kommer till oss så vid Åbo Akademi funkar det så att studerande som behöver individuella arrangemang så börjar med att diskutera de här behoven med studierådgivare vid fakulteten. Och så gör man upp en plan, alltså studenten och studierådgivaren tillsammans. gällande vilka lösningar studenter skulle ha nytta av och vad de har rätt till baserat på utlåtande och intyg. Och då kan det handla just om förlängd skrivtid eller rätt att skriva tent på dator, ha tentan muntligt eller kanske komplettera muntligt eller sen att få sitta i ett lugnt utrymme för att tentare kanske kunna koncentrera sig på tentar och sånt här. Och de här rättigheterna så har de bokfört i ett dokument och studenten kan sedan välja att ta upp det med en lärare när man går på kurs om man vill få det beaktat. Mm. Men hur det ser ut, det ser väldigt olika ut med svaret. Alltså det finns inte ett svar på att när det kommer en dyslektiker eller en person med dyslexi så har den alltid samma behov eller alltid samma önskemål eller hjälp av samma saker. Så på det sättet håller jag med Paula att tid hjälper det om det ska vara enkelt och de ska få alltid 50% mera tid och så ska problemet vara löst. Så då skulle det ju inte vara så jobbigt mera.
Vad skulle du önska Paula Björklund för slags hjälpmedel? Vad skulle på riktigt hjälpa en dyslektiker?
I skolan eller i studentexamen?
Om vi tänker på studentexamensnämnden här till först.
Jag är ju mycket inför en stavkontroll. Det skulle hjälpa otroligt mycket i både modersmål och de här andra ämnena där man helt enkelt inte bara kan stava. Och det skulle ju då sätta en mer realistisk verklighet i provet för att som i fortsatta studier och i jobb, när man börjar jobba så får man ju använda stavkontroll.
Det här var också Anne Uppgård, specialläraren, inne på. Hon sa faktiskt att hon tyckte att det var brottsligt av studentexamensnämnden att frånta studerandena den här tekniska möjligheten just under de allra viktigaste proven av dem alla, studentexamen. Varför tillåter ni inte det här, Robin Lundell?
För tillfället är det inte tillåtet, men att det här är nog en diskussion som vi för. Men att det som för tillfället har bland annat begränsat det här, en orsak är rent teknisk. Det vill säga att vad heter det, den här stavkontrollen måste vara jämlikt tillgänglig för både svenskspråkiga och finskspråkiga och ska fungera också i finländska förhållanden. Och för tillfället så vad heter det, finns det inte någonting som enligt våra uppföljningar skulle vara tillräckligt jämlikt för att kunna lansera till vårt Linux-baserade system. Men att vi följer med situationen hela tiden och för den här diskussionen. Men dessutom så sätter ju det att om vi för in en stavkontroll i vårt system och antingen då ger den för vissa examinander som specialarrangemang eller till och med till alla examinander också. Det har förts fram att alla skulle kunna ha tillgång till den. Så det kommer ju att liksom sen påverka också innehållet i provet och att då liksom ändrar så att säga det som man gör i provet. Att då måste vi ännu liksom fundera igenom att vad som är. Vad är då den här stavningskontrollens roll i olika prov? Och i vilka prov får man använda den? Eller får man använda den i alla prov? Vad ställer den då för krav på innehållet i ifrågavarande prov? Eller ska man få använda den i en del av ett prov men inte i andra? Som till exempel de här avancerade räkneprogrammen i matematikprovet där man skriver första delen av provet med bara en enkel sån här kalkylator och för funktionsräknare först i den andra delen av provet till exempel. Mm. Att här finns många sån här helt praktiska och helt liksom problem som går upp ur det här att liksom att examinander ska behandlas jämlikt. Det är inte alltid riktigt så enkelt att vad heter det, om man ger någonting åt en grupp så vad betyder det för de andra också. Och just det att vi ska då kunna erbjuda ifrågavarande lösning för alla som befinner sig i samma situation. Det här är dels sån här problematiken. Och för tillfället så har tyvärr den liksom situationen som den är nu är den att för tillfället finns det inte möjlighet att erbjuda stavkontroll i proverna. Men att som sagt, det här är någonting som vi nog diskuterar hela tiden och vi följer med situationen och jag ser inte som omöjligt att det ska kunna vara på kommande.
Mm. Vad säger du, Paula Björklund, till det här svaret? Alltså att det är svårt att införa eftersom det, ja, hur ska det bli rättvist med, om en grupp får den här stavningskontrollen och andra inte?
No, om det ska vara ett prov som motsvarar en verklig situation så kan ju nog alla få ha stavkontroll, tycker jag. För att vi använder ju oss av det dagligen. Så det känns ju helt konstigt att oj, plötsligt så får vi ta det i det här provet. Medan när vi är i skolan så använder vi den på lektionerna. Det som, den finns alltid där. Och plötsligt när man ska sätta sig ner och skriva ett studentexamensprov så finns den inte plötsligt där. Och vi lever ju i en tid nu då tekniken utvecklas och utvecklas. Så hur svårt kan det vara att utveckla en stavkontroll till just det här programmet?
Mm. Hur är det vid Åbo Akademi, Malin Johansson? Tillåter ni stavningskontroll i ett sammanhang?
Nej, jag ska just inflika att jag känner igen hemskt mycket av de här diskussionerna just i och med att vi också överlag så är det ju inte så än vid universiteten att alla tentor skrivs på dator. Utan datorskrivna tentor får just specialgrupper rättighet till när man har individuella arrangemang. Och där beror det på vad man skriver för tenta. Alltså vi examinerar ju lärandemål för kurserna. Och om man skriver en tenta i en kurs där själva skrivproduktionen inte är det som examineras. Utan man är intresserad av att kontrollera helt enkelt innehållskunskap, sakkunskap om ämnen. Då får man ha stavkontrollen på. Medan sen igen, om det gäller språk, så i och med att vi inte har skilda tentprogram, alltså våra tentor skrivs till exempel då i Word, så det är vanliga spellchecken, stavningskontrollen som är på. Och den hittar ju inte bara stavfel, utan den korrigerar ju också meningsstrukturer. Den ger förslag på synonymer till ord och sånt här. Och då blir det för mycket gråzon. Det blir just det här samma problemet att om en grupp får det, så får de inte bara stavningen korrigerad, utan det höjer nivån på hela språket på ett helt annat sätt. Och då blir det där igen en jämlikhetsfråga. Så faktiskt är det så nu att med individuella arrangemang så kan man få tenta på dator med spellcheck i vissa ämnen, där det bara innehållet som räknas. Men sen igen i språktentar så får man skriva på dator, men då är spellchecken borta helt enkelt för att vi inte kan särskilja vad som är i stavning och vad som är annan språkhjälp som ingår i Word-paketet.
Mm. Så det är situationen hos oss. Ja, hur kan man då komma dyslektikerna till mötes i ett sånt här fall?
Du pratar med mig nu?
Ja, Malin.
Ja, precis. Nå, jag hoppas och tror att dyslektiker skulle ha fått hjälp före det har kommit så långt. För det första så språkkurser examineras ytterst sällan med bara en skriftlig tent. Och de flesta studerande har utvecklat andra saker som de är väldigt duktiga på istället. Så att det går bra i muntliga tentor, det går bra i andra saker som har pågått under kursen. Och sen när det är den skriftliga tenten så har vi just möjlighet att ha muntliga förhör och sånt här istället. Och kanske också i viss mån dela upp och inte behöva vara lika hårda med tidtabeller och sånt här. Om man helt enkelt märker att det här är för stort stoff. Mm. För någon med funktionsvariation att göra på den här korta tiden.
Kan du ännu, Malin Johansson, svara kort på det? Hur vanligt är det med dyslexi vid Åbo Akademi?
Oj, nu har jag inte exakt statistik. Och sen är det ju också så att vi inte vet om alla. För att alla ger sig inte känna. Många har så lindriga svårigheter vid universitet att de kanske säger i någon bisats någonstans eller när det riktigt kör ihop sig. Men om jag tänker ur eget perspektiv så i en grupp i en obligatorisk språkkurs, om vi har runt 20 studerande, så ska jag säga mellan 1, 2, 3. Alltså mellan 1 och 3 studerande med någon sorts sån här problematik.
Mm. Jag har också tittat lite på statistiken från 2018 och det här gäller den grundläggande utbildningen. Så, det verkar som så att, att man har kommit allra längst i de lägsta klasserna i den grundläggande utbildningen. Alltså där har mycket hänt och eleverna får rätt till stödundervisning i stor utsträckning. Och det där man delar in stödet i allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Och statistiken då från 2018 så säger att hela 60 000 elever får intensifierat stöd, alltså den här nivå 2. Det är nästan 11% av alla skolelever. 45 500 får särskilt stöd, alltså den här, den som är ännu mer intensifierat då. Och av dem är hela 32 000 pojkar, så det är väldigt mycket vanligare att pojkar behöver särskilt stöd. Och som helhet kan man säga att nästan en fjärdedel av alla eleverna i grundskolan har fått specialundervisning på deltid. Och då är det sånt här allmänt stöd. Men att det är ganska vanligt att skolelever behöver stödundervisning i någon form. Och det där, jag undrar, jag får en sån här bild att, som sagt, att man har kommit längst i de här lägsta klasserna, men ju högre upp i åren man kommer så desto skralare blir det med den här stödundervisningen. Och jag undrar, vad är dina erfarenheter, Paula Björklund? Hur har det varit för dig när du till exempel kom till gymnasiet? Hade du möjlighet då att få stöd av något slag för din dyslexi?
Alltså, för mig så känns det som att gymnasiet har en lång väg att gå för att nå det här målet att kunna hjälpa enskilda personer. Själv har jag nog blivit bedömd som allihop och jag har inte haft något så här specialarrangemang i någonting.
Just det, ingenting alls?
Nej.
Jag har förstått att det är så att det är en ny gymnasielag på gång faktiskt som träder i kraft nästa år. Och den här lagen ska ge gymnasiestuderande betydligt bättre möjligheter att få stödundervisning. Det har varit väldigt varierande i olika gymnasier så här långt. Men från och med nästa år så ska alla gymnasier ha en egen speciallärare och gymnasiestuderandena ska ha rätt till stödundervisning. Det där, vad tror du, Robin Lundell, kommer den här lagen och det faktum att man kommer att erbjuda mer stödundervisning i gymnasierna, kommer det också att påverka studentexamensnämnden på något sätt?
Jag hoppas att man bättre beaktar det här i det dagliga arbetet i gymnasierna också betyder att examinanderna och också då speciallärarna som då, vad heter det, hjälper de här kommande examinanderna med de här frågorna har en bättre inblick i vad det är, vilka specialarrangemang det är som faktiskt hjälper i en viss situation. Och på det här sättet har de kanske bättre möjlighet att göra de här ansökningarna. Och i och med att vi får liksom också kanske genom det här bättre respons från gymnasierna hur det här systemet ska kunna utvecklas, så hoppas jag nog att liksom i liksom samarbete och dialog med gymnasierna och med de erfarenheter som kommer från det dagliga arbetet där att vi också ska kunna utveckla det här vårt system och kanske liksom göra det mer mångsidigt.
Är det här en sak som går hand i hand att man inte riktigt har satsat eller inte erbjuder någon stödundervisning egentligen i gymnasierna särskilt mycket, att det hör ihop också med den här studentexamensnämndens ganska, ja, vad ska man säga, inte så hemskt nyanserade verktygsback för att hjälpa de här dyslektikerna till exempel?
Det är möjligt, och det som också tidigare här var som Paula var inne på här, att innan den här nya lagen trädde i kraft så fanns det dessutom en sån här klausul som sa att man måste välja att vill man ha de här kompensationspoängerna eller specialarrangemang. Och det här var ju också en situation som där liksom säkert väldigt många valde att ta eventuella kompensationspoäng om möjligt. Ha möjlighet att eventuellt få en liten höjning på sitt vitsord istället för att testa ett specialarrangemang som kanske inte riktigt var så där liksom passa perfekt eller liksom var just det som behövdes. Och därigenom kanske det syntes också i liksom kanske gymnasiets vardag också på ett annat sätt att att vad heter det, att då de här studerandena då sen inte heller ens liksom, de var inte om de här specialarrangemangen där under skolgången, de skolan erbjöd inte dem heller eftersom de ju sen liksom inte får dem i studentexamen och så här. Att det finns ju nog en liksom sån här tillbakakoppling från vad som student, vad som görs i studentexamen till det som, vad som görs i gymnasierna under undervisningen.
Men hur viktigt tror ni att en sån här ja, Malin, varsågod.
Jag skulle bara inflyga att det skulle vara jättefint. Alltså det skulle underlätta också sen i fortsatta studier enormt. Att man redan under gymnasietiden skulle reflektera kring att vad hjälper och vad är sånt som vi kan arbeta vidare med sen vid ett universitet till exempel. För att också de studenterna ska nå de lärande mål som är satta för examina och kursen utan att jobba ihjäl sig på sånt som inte helt enkelt är möjligt. Så det, jag ser jättemycket fram emot att det här händer i gymnasierna nu från och med hösten.
Varför tror ni att stödundervisning har varit liksom så på undantag i gymnasierna hittills? Har ni någon teori om det här? Vad tror du, Malin Johansson?
Ja, har du någon? Nu har jag ju aldrig undervisat vid ett gymnasium, men jag kan tänka mig lite kanske hur tankarna förr i världen gick, åtminstone i universitetsvärlden, så tänkte man att bland med mera högpresterande så finns inte sådana här utmaningar. Att det här behöver vi på samma sätt som man i studentexamen vill få folk genom det obligatoriska med ett godkänt vitsord. Så kanske man på något sätt i samhället har tänkt att vi ger stöd så långt att elever är genom grundskolan och så får de välja någonting annat. Men när det inte är så, utan som du börjar och säga att det finns Einstein som var dyslektiker och det finns Selma Lagerlöf som var dyslektiker, så jag undrar om man nu först börjar inse att också högpresterare kan ha sådana här problem och också de behöver få hjälp på sin nivå för att utvecklas på helt liksom optimalt. Så jag tror helt enkelt att det lite har levt kvar det här, men man inte inser att också högpresterande studerande har sådana här problem.
Mm. Vad säger du då, Malin Johansson, ännu? Är dyslexi ett hinder för att kunna få en högskoleexamen idag?
Absolut inte. Alltså, det kommer att vara, eller det är mera jättemycket käppande på vissa områden. Men väldigt många dyslektiker som jag känner har istället helt fantastiska förmågor på andra områden. Och utan dem så skulle universitetet också vara en mycket fattigare plats, helt intellektuellt. Så nej, det ska det inte få vara.
Vad skulle du, Paula Björklund, önska dig för typ av stöd? Jag har förstått att du har ansökt om en studieplats vid Åbo Akademi. Ifall du får en studieplats där, vad skulle du önska dig för typ av stöd från universitetet?
Nå, därför hade ju Malin sagt riktigt bra saker, tycker jag. Men en sak som jag verkligen skulle vilja ha är att för en föreläsning så skulle man kunna få den där PowerPointen så att man kan fokusera på vad läraren säger. För annars sitter man att tänka
på det. Det glömde jag bara att säga, Paula. Det kan du få. Det är en av de här åtgärderna som man kan lista där när man kommer överens. Så det är för det mesta. Sen ska vi komma ihåg, och som en liten förvarning, att universiteterna är ju inte riktigt skolor på det sättet att väldigt många i personalen som undervisar gör väldigt mycket annat. Och deras primära jobb är kanske inte bara alltid att vara lärare, utan de forskar och de har projekt. Och ibland kommer det ju också experter utifrån som håller någon kurs. Så lite gäller det också att påminna. I ett gymnasium så är kollegien litet och det finns kanske alltid någon som kommer ihåg att ja, just det, att det här var en sån, att nu ska vi komma ihåg. Medan i ett stort universitetssammanhang så än så länge så behöver studenten också lite komma ihåg och påminna. Förhoppningsvis ska vi snart ha en möjlighet att införa i våra databaser elektroniskt en notering om sådana här särbehov. Om man vill som studerande. Och då ska man inte heller behöva komma ihåg att ta upp det med lärare när man går på kurs. Men ja, det är på kommande.
Vad kunde ni bli bättre på vid Åbo Akademien när det gäller bemötande av studerande med olika funktionsvariationer?
Yes, säg det. Vi har nog mycket jobb kvar även om vi är väldigt, eller det finns en god vilja tycker jag. Vi försöker nog vara inkluderande där vi kan. Det som nu är nytt och som vi ska testa nästa år är att vi ska göra ett försök med mentorer för studerande med funktionsvariationer. Alltså det handlar om att man kan få lite som ett studiesyskon som hjälper en med sånt som är extra svårt. Och utan att förstås för det göra den andra studentens jobb. Medan man inte lämnas ensam. Så det är nu en grej. Och en annan sak vi håller på med är det här tillgänglighetsdirektivet gällande webbmaterial. För att se till att det material som vi har på webben uppfyller de kraven. Att man kan läsa till exempel webbsidor med sådana här webb. Automatisk textuppläsning på datorn och liknande. Mm. Så det är väl ungefär våra projekt just nu.
En sista fråga till dig, Paula Björklund. Var det självklart för dig att fortsätta studera efter gymnasiet? Ansöka om en studieplats vid ett universitet?
Väl jo, det var det nog. Såklart vill jag komma vidare och göra nya saker och pröva på nya saker som alla andra. Och utmana så.
Om jag summerar den här diskussionen, det här, de goda och positiva sakerna som har kommit fram tycker jag är det att studentexamensnämnden kommer att diskutera stavningskontrollen och att tillåta den också i fortsättningen i studentexamensproven. Det låter som en positiv sak för alla med läs- och skrivsvårigheter. Och mer stödundervisning i gymnasierna som kanske ynglar av sig i bättre och mer nyanserade verktyg också vid studentexamensproven. Och de här mentorerna vid universitetet lät ju också som en positiv sak. Så vi ska tro att det går framåt. Med det här avslutar vi dagens debatt här i Slaget efter 12. Tack till Paula Björklund, nybakad student, Malin Johansson från Språkcentret vid Åbo Akademi och Robin Lundell från Studentexamensnämndens kansli. Jag heter Maria Nylund.